Podplay. Ni ska strax få lyssna vidare på podden, men innan det vill jag bara säga att den nya säsongen av Älskade psykopat startar måndag den 9 mars. Fram tills dess kommer ett nytt avsnitt varje måndag, där vi lyfter fram arkivavsnitt som genom åren varit bland de mest uppskattade hos er lyssnare. Glöm inte att prenumerera på podden och följ gärna Älskade psykopat på Instagram.
Sen släppte han det där ganska snabbt och tryckte mig vidare in i det här mörka sovrummet. Och det var ju nu jag förstod att det är ju här det kommer hända någonting. Jag vet inte vad, men jag såg framför mig redan innan vi gick in att under kvällen när min familj liksom börjar fråga efter mig. Jag börjar eftersöka mig på något sätt. Men där såg jag liksom att men här kommer polisen storma in ikväll. Polisen kommer storma in, det kommer vara avspärrat, det kommer vara allt möjligt, för att det kommer liksom vara, det kommer bli någon slags mordutredning av det här.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Linnea. Välkommen hit till podden.
Tack.
Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om dig själv men också varför du vill vara med?
Mitt namn är Linnea. Jag bor i en stad i Sverige och är även fastighetsmäklare sedan många år tillbaka.
Och som sagt, varför vill du vara med i podden?
Ja, men jag har alltid lyssnat på alla avsnitt av den här podden och tänkt många gånger att jag hade velat berätta min historia då jag hållit den hemlig under lång tid. Nu när jag har kunnat landa i det som har hänt mig och när jag verkligen har kunnat ta in vad jag har varit med om, så vill jag aldrig någonsin att någon ska behöva vara med om något liknande igen. Så därför jag är med idag, det är dels för att bearbeta det här själv, men även för att kunna hjälpa andra att inte råka hamna i samma situation som jag själv hamnade i, som hade kunnat vara en historia som aldrig behövt hända.
Och vad är det du i korta drag kommer att berätta om i det här avsnittet? Vad handlar din historia om?
Ja, men min historia handlar om en kund som skulle sälja en villa med mig, som specifikt hade valt ut mig att sälja hans hus. Och historien inte tog slut där, utan det här har varit en lång process av väldigt dåligt mående och mycket stalking som har följt efter det.
Mm. Om du berättar allting från början, tiden strax innan du kommer i kontakt med den här mannen och ditt intryck av honom.
Ja, men tiden innan, då var det ju helt vanligt. Jag körde ju på mitt jobb som mäklare. Jag tuffade på med det. Och jag kommer ihåg så väl första gången när jag träffade honom. Då kom han in på mitt kontor. Och det var inte att jag ska sälja mitt hus med någon, utan jag ska sälja mitt hus med hon som sitter där bak. Att kan jag få prata med henne nu? Och redan där kände jag ju att det här var konstigt, för det är inte så det brukar gå till. Så vi satt ju väldigt länge och pratade med varann, och han ville som lära känna mig, och det hör inte heller till vanligheten. Han ville veta vem jag var, om jag har några barn, om jag har djur, var jag bor, hur länge jag har jobbat. Men samtidigt kände jag att alla människor är ju olika, som ska köpa, som ska sälja. Det kan ju vara en enorm hjärtesorg, det kan vara en förlust, det kan vara problem på något sätt, både ekonomiskt och fysiskt för honom, som gör att han vill lära känna mig när jag kommer ut på plats.
Är det vanligt att folk kommer in så på mäklarkontoret?
Nej, det är inte det. Utan det mesta görs ju egentligen digitalt. Man bokar mötena där. Och, så att det hör inte till vanligheten att de kommer in på kontoret för att träffa någon. Första gången i alla fall.
Om du skulle beskriva den här mannen då första gången du ser honom. Vad var ditt intryck?
Men mitt första intryck det var att antingen så är han full. Eller så är han psykiskt sjuk. Eller så har han varit med om någonting fruktansvärt. För jag kände att det var någonting som inte, det var något som inte stod rätt till med honom. Men jag kunde inte sätta fingret på exakt vad det handlade om. Och det skrämmer ju mig fortfarande än idag att jag inte fått ihop den där första bilden om honom. Och det är jag jättebra på annars.
Hur fortsatte det här sen? Hur mycket kom han in där och hur gick det här vidare sen? Alltså det här med kontoret, var det en gång han kom in där eller var det...
Ja, men det var en gång. Och då bokade vi ett möte ganska fort efteråt. För han ville att jag skulle komma redan morgonen efter till honom. Och det är också ganska tajt med tid, eller vad jag ska säga. Så att det var mycket som inte stämde med det här första mötet. Sen var det ju samma dag som han hade suttit med mig där på kontoret och pratat. Då ringde han ju mig sen hela natten, hela morgon. Så jag kände ju att det här är ju inte rätt. Men jag tog det ju inte på allvar.
Kollegorna runt omkring, pratade du någonting med dem om det?
Ja, men det gjorde vi. Och vi kände väl att det var något som inte stod rätt till. Men vi har varit med om liknande fall tidigare vars det bara har varit, men det har bara varit fel. Utan de har bara varit oroliga för att de ska liksom göra en investering på något sätt i deras liv. Så att vi skrapade nog bort det där, eller framförallt jag gjorde det. Det som hände var ju att jag skulle ju till honom morgonen efter. Var på andra kundmöten innan. Varvid han konstant ringde mig. Och det han egentligen hade att berätta när jag ringde upp han, det var ju att han hade ju väldigt dålig belysning i huset. Och då tänkte ju jag, ändå godtrogen som jag är till andra, att ja, men han har dålig belysning. Men då beror det här på en ekonomisk situation. För det var ju just i tiden vars elpriserna var skyhöga. Och min tanke var väl att de har väl stängt av elen. Han kan inte betala driften för sitt hus. Och då vart jag lite lugnare i den situationen. Där och då.
Och vad hände sen? Åker du dit?
Ja, jag gör ju det. Och det kommer jag också ihåg så väl. När jag kör upp hans uppfart. Alltså hela kroppen i mig skrek att jag skulle vända. Och magkänslan som jag alltid kommer lita på efter det där. Men den sa också att jag skulle vända och åka därifrån. Vänd bara och åk därifrån. Det är det enda jag kommer ihåg. Att hela kroppen nästan tog mig inte ut ur bilen. Men godtrogen som jag är sen tidigare, så det är ju fortfarande mitt jobb. Jag är där för att hjälpa folk med deras försäljningar av deras hus. Så jag skrapade ju bort det där ganska fort bara. Att skärpa det, att det är ingen fara med det här. Nu går du in och gör ditt jobb. Du behöver inte vara där i 4 timmar. Du kan vara där en timme. Och sen var jag på väg in. Men då kom jag ju på att han hade ju sagt om dålig belysning i huset. Så att jag tog med min telefon. Som annars bryter mot alla mina normer. För att kunna lysa där vars det behövs.
Brukar du inte ha telefonen med?
Nej, jag brukar inte det. Utan all fokus brukar alltid vara på kunden när jag sitter med dem.
Berätta lite om den här dagen då. När på dagen det är, hur det ser ut där och när du kommer in.
Ja, när jag kom upp till hans hus, då knackade jag på men ingen öppnade ju dörren. Och då tänkte jag att ja, men då vänder jag. Då går jag tillbaka. Men vi hade alltid som rutin att vi ringer en gång innan vi lämnar kunden om de inte är hemma. Och jag hann ringa en signal ungefär tills dörren låstes upp och han öppnade. Tog in mig i hallen och sa liksom orden att välkommen in, nu ska du få se mitt paradis. Och det hör ju inte heller till vanligheten att folk skuggar upp sina hus på det sättet, vad det än är för någonting. När han hade stängt dörren, då säger han att därför jag inte öppnade när du knackade, det var för att jag var tvungen att kontrollera att du kom själv, som du lovade mig igår att du skulle göra. Nej, men då förstod jag ju att magkänslan har varit rätt. Att nu gör du det här mötet väldigt fort. Jag tar in det här huset snabbt till försäljning. Gör det mest absolut nödvändiga och sen vänder jag och åker därifrån. När jag känner att nu har jag fått nog, då kommer jag att fara. Det var det som jag tänkte i alla fall, så vart det ju inte, tyvärr. Det som jag har förklarat till så många vänner tidigare, det är ju att det var som att han tog på sig en annan rock. Ja, men nu är det jag som bestämmer här och du lyssnar på mig. Och jag gjorde ju verkligen ett tappert försök att köra mitt vanliga. Att, ja, men nu kommer vi gå runt i ditt hus, jag kommer göra det här, du kommer besvara på de här frågorna och sen kommer vi att sätta oss ner. Men då började han ju bara skratta åt mig och sa, nej, vet du vad lilla vän, nu är du i mitt hus och nu är det du som lyssnar på mig.
Berätta lite om huset och vad som hände så här i detalj nu hela den här tiden när du är där.
Ja, det är fortfarande, det har ju gått nästan 2 år, men det är fortfarande fruktansvärt jobbigt att prata om dem i detalj. Men det som hände här var ju att efter att han sa till mig att nu är det jag som bestämmer, du är i mitt hus. Då tog han mig på axeln och förde mig vidare mot köket, varvid jag försökte att, ja, men min kund går alltid före mig och visar mig husen. Jag går efter och antecknar det som jag behöver. Och det skrattade han bara åt och fortsatte föra mig mot hans kök. Och det är svårt att förklara, men känslorna där och då, det var ju, normalt hade jag aldrig låtit det där ske. Men nu lät jag det ske, för det var någonting inom mig som sa att du ska inte göra jättemycket motstånd eller diskutera jättemycket med den här kunden, utan du ska göra ett snabbt möte och sen ska du ta dig härifrån. Och jag kommer ihåg, vi kom till hans kök, då drog han ut en stol och sa, här ska du sitta. Och jag insisterade på att, nej, men att jag har suttit hela förmiddagen, att jag står gärna upp. Nej, du ska sitta på den stolen. Jag satte mig ner och då fick jag känslan att det här kommer inte gå bra. Jag kommer inte ta mig härifrån och jag måste ju allt nu bara få hitta en utväg. Jag satte mig ner där och ändå att tillägga är att jag visade ju inte han någonstans att jag var rädd, utan jag visade han den skämtsamma, glada, humoristiska som jag alltid är mot alla kunder oavsett stämning och situation. Säger till honom då att, ja, men nu när vi ändå sitter ner vid köksbordet, då kan vi ju ta och boka allt som vi behöver göra. Ja, men det är ju fotografen, det är ju besiktningar och allt som har med en försäljning att göra. Och då fick jag bara ett kallt svar, nej, det ska vi inte göra. Då säger jag, men vet du, jag är ju faktiskt här för att jag ska ju sälja ditt hus. Och då skrattade han igen och sa, nej, det är inte därför du är här, men jag är väldigt glad att du är här nu. Och känslan där och då, det var att okej, istället för att komma ut härifrån så måste du måste överleva att vara här innan du tar dig ut. Så att vad han än säger, vad han än gör, du lyssnar bara och följer med. Gör exakt som han säger, gör ingen motstånd, diskutera inte, utan följ bara med och låtsas som att du inte har lagt märke till det här otäcka, så kanske det släpper. Det kanske släpper under tiden jag är i huset. Men det gjorde det ju inte. Och han tog ju hela tiden, så tog han ju liksom tag i min arm och sa att, ja, men nu ska vi gå vidare. Och det var inte, jag fick inte se någonting i köket, jag fick inte se någonting i rummen, utan han skulle liksom bara dirigera runt mig i det här huset. Och det här huset, det var byggt som en labyrint. Alltså det är svårt att förklara, men det var mycket små trappor överallt, det var mycket väggar, det var mycket dörrar, det var inte som dagens lösning var det bara öppna planlösningar överallt, utan det var ett svårt hus att navigera sig i. Då tog han mig till slut till sitt vardagsrum och trycker ner mig i soffan där och säger att nu ska du läsa den här tidningen. Då svarar jag till honom att nej, men att den här tidningen, den är ju nästan 30 år gammal. Det var en nyhetstidning. Nej, sa han, du ska läsa den där tidningen. Och jag försökte skämta bort det med att nej, men att jag kan läsa den lite senare. Att nu gör vi ju som en bedömning av ditt hus. Och därför, jag förstod ju indirekt vad han ville att jag skulle läsa. Det var ju garanterat något han var stolt över som har hänt för närmare 30 år sedan. Och då, där och då visste jag att men, det jag kommer läsa där, det är säkert samma sak som jag kommer utsättas för idag i det här huset. Samtidigt som jag sitter där i den där soffan så ser jag ju att det finns en flyktväg. Det finns en balkongdörr som jag kan ta mig ut vid. Men vid varje utgång stod ju han alltid för. För han hade väl den tanken också. Och jag kommer ihåg så väl, det var ett sånt där gammalt lås för som man drar upp låsgrejen och sen öppnar man. Och då tänkte jag att behöver jag snabbt komma ut, då måste jag ut därifrån. Då kommer jag behöva hoppa 4 meter ner till backen, men då är jag ute i alla fall. Oavsett vad som händer med mig så har jag tagit mig ut härifrån. Men det lyckades jag ju inte med i det tillfället, men då visste jag vars det var. Och för att lägga märke till, ja, men hur tog jag mig till det här vardagsrummet? Det var ju gångar, ja, men där är en tavla med det här motivet på. Där är den där dörren i den där färgen. Får liksom kunna navigera tillbaka sig till den platsen. Han fortsatte ju sin, tog mig på axeln och tog mig vidare till ett allrum egentligen utanför. Det låg nära, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur jag tog mig dit. Men det är som de här starka blickfången som har fastnat i mitt minne som jag kommer ihåg. Och det var när vi kom till en av husets altaner. Och då sa han till mig att jag vill att du går ut och kollar på min altan. Och då tänkte jag att det här, det kan inte vara bättre flyktläge än det här. Nu sticker jag. Sa till honom att absolut ska jag gå ut och kolla på din altan. Att jag går bara och hämtar mina skor från hallen. Nej, det fick jag ju inte göra. Det sa han liksom skarpt att nej, du ska inte hämta några skor från hallen. Du ska gå ut på altanen. Och att tillägga var ju att det här var ju i februari. Det var minus 25 grader ute om liksom en meter snö, vars du än kollar. Och det jag hade på mig, det kommer jag också ihåg så väl. Jag hade ju på mig någon jättefin klänning som jag har på alla kundmöten. Och så hade jag tunna strumpbyxor på mig. Då sa jag till henne, men jag kan ju inte gå ut bara så här, jag kommer ju frysa ihjäl. Och då svarade han inte, utan han bara öppnade dörren och tryckte ut mig på den altanen. Så plumsandes med liksom snö till låren, så stod jag där och tänkte att nu måste jag ta mig härifrån. Att det är nu eller aldrig, innan någonting ännu värre kommer att hända, vilket jag visste att det kommer göra. Det är bara en tidsfråga innan bomben kommer smälla där inne. Och så fort jag fick den tanken, det var liksom, det var ingen insyn, och det var han väldigt noga med att säga när han satte sin hand på min axel och sa att det är ingen vits att du ens försöker. Det är ingen som ser oss här. Och som du ser, lika väl som jag ser, så har grannarna ingen insyn över den här altanen. Visst är det fantastiskt, det måste du väl ändå få med i annonsen. På något sätt. Det är ju ingen insyn här. Visst ser du det? Och då förstod jag också att det är ingen vits. Jag kommer ingenstans här. Det är helt omöjligt, och ska jag liksom hoppa från den altanen och försöka ta mig därifrån, då kommer han bara efter mig. Och jag vet inte hur jag ska kunna simma mig igenom den snön för att liksom ta mig till framsidan, för jag visste ju som inte vars på huset som jag riktigt var. Och sen tog det inte lång stund innan han tog tag i min arm igen och tog in mig. Och nu var jag liksom, jag skulle säga nästan psykiskt nedbruten av det här. Jag kände att nu, jag kan inte vara trevlig längre. Jag kommer snart att tappa det här fullständigt. För jag var iskall, jag var sjöblöt. Jag var otroligt psykiskt påhoppad av honom. Men kände ändå att nej, men du får inte tappa det här. För tappar du det här nu, då kommer han att utnyttja den situationen. Fast jag egentligen i huvudet hade jag velat ligga på golvet och bara skaka av ren panik. Vi gick vidare in i huset och nu förstod jag att det är ingen vits ens att jag säger men jag fryser, jag är blöt, kan jag få åka hem? Det kommer inte finnas en chans att han kommer tolerera det, utan då kommer han göra någonting ännu värre. Han tog mig sen vidare efter att jag hade varit ute på altanen, så sa han till mig att du ska gå upp för den där trappen. Nej men så att, vad ska jag göra där uppe? Nej men du ska gå upp för den trappen. Jag vill att du går nu. Och jag försökte på något sätt att, ja men, du kan ju också gå med mig för att få någon liksom chans till att vända och springa tillbaka. Men han stannade nedanför den trappen vars jag gick upp. Och jag kommer ihåg så väl hur det såg ut och tänkte att, ja men, här finns det också en chans att hoppa, men hoppar jag ner för det här liksom över räcket och ner, då kommer jag hamna i källarplan och det är liksom 4-5 meter ner. Och där var en gjuten betongplatta, så att jag kommer liksom dö om jag hoppar ner dit och inte ta mig härifrån i alla fall. När jag hade kommit upp för den här trappen så såg jag ju ett mörkt rum rakt fram. Det var som en trapp och sen bara en lång korridor och sen kom det fler rum där borta. Varvid jag vände mig om och kollade på honom. Och då är det som att han har gått in i någon slags psykos, skulle jag kalla det. Och sen kollar han liksom rakt ut ingenstans och säger att du, jag kanske ska säga det här till dig, att akta dig för ormen. Och då kände jag att nej men nu tappar jag det här. Men jag försökte ändå på något sätt säga till henne att ja men gud, oj vad roligt. Har du en orm som ett husdjur? Att vad heter den ormen då? Vad är det för ras? Vad är det för... Det var liksom mitt sista hopp till att han skulle komma tillbaka och bli en vanlig människa. Att försöka spela neutral bara. Och då sa han det till mig att nej men... Jo, jag sa också att ja, men visst har du ormen i bur nu när jag är på besök. För annars är det ju väldigt otäckt för mig. Nej, sa han. Ormen har ingen bur. Och ja, du undrade vad han heter också. Ormen heter Snabben. Han har ingen bur. Han har aldrig haft det och han kommer aldrig att ha det. Och sen började han hånskratta och där försvann liksom jag ur mig själv på något sätt. Jag zoomade ut totalt. Men jag såg inget. Jag började tappa synen. Jag började tappa hörseln. Jag började stampa där vars jag stod. För det var liksom... Det var ju mattor. Men jag trodde ju att nej, men nu kommer den här ormen. Den kommer farandes någonstans här. Och det enda jag hörde liksom ekandes, det var hans hånskratt i bakgrunden. Alltså det ekade så att... För mig kändes det som att hela grannskapet borde ha hört det. Sen släppte han det där ganska snabbt och tryckte mig vidare in i det här mörka sovrummet. Och det var ju nu jag förstod att det är ju här det kommer hända någonting. Jag vet inte vad, men jag såg framför mig redan innan vi gick in att under kvällen när min familj liksom börjar fråga efter mig. Jag började eftersöka mig på något sätt.
Var du där så pass många timmar?
Alltså det var jättemånga timmar som jag var i det här huset. Och jag vet inte exakt hur många, men jag tror att var det 3 timmar kanske? Ett vanligt möte brukar gå på 40 minuter till en timme. Så han hann ju med väldigt mycket under den här tiden. Men där såg jag liksom att men här kommer polisen storma in ikväll. Polisen kommer storma in, det kommer vara avspärrat, det kommer vara allt möjligt, för att det kommer liksom vara, det kommer bli någon slags mordutredning av det här. Och jag vet om det redan nu innan det ens har hänt. Jag ser hur det kommer att uppdagas under kvällen. Han tryckte mig vidare in i det sovrummet. Och då ser jag där i rummet att det fanns ingenting på väggarna. Det var ju ingen belysning, det var ju kolsvart. Det enda som står liksom i mitten av det här rummet, det är en 120-säng. Utan sängkläder, utan några kuddar. Det är bara ett gammalt smutsigt täcke som var liksom slängt där över. Och då fick jag tanken, ja, men det är säkert fler som har varit med om det här på något sätt. Alltså jag är inte den enda som han har haft här. Det var mycket tankar som kom där och då. Och sen gick han förbi mig och så gick han och skulle börja låsa upp ytterligare ett utrymme. Och han drar ju efter varje rum som vi går igenom, då drar ju han igen dörren efter oss. Det som var skillnad den här gången var att nu drog han igen dörren, men den får som inte är låst eller vad jag ska säga. Utan den står lite på glänt. Då känner jag att nu sticker jag härifrån, nu springer jag. Och hjärnan så sprang jag ju, men kroppen var ju helt fastfrusen. Jag kunde inte röra den, jag hade helt försvunnit ur min kropp. Och när den situationen kom, vart jag springer i hjärnan, liksom fullt medveten att du måste härifrån, kom igen, vakna. Jag förklarade det tidigare, det var som att jag bara befann mig i någon slags koma. Jag kunde inte röra armar, inte ben, ingenting, jag bara stod där. Och samtidigt som det här hände så fick jag liksom upp, då försvann jag ytterligare en nivå, ja men ur mig själv på något sätt. Och fick upp från samma morgon när jag lämnade hemifrån, det är fortfarande jättejobbigt att prata om. När jag liksom säger till min dotter att, ja men, hej då gumman, nu åker mamma på jobbet. Jag kommer hem 17:00, jag älskar dig, ha en underbar dag. Och de orden, de bara ekar och jag ser liksom det här spelas upp gång på gång på gång. Och det är det som har varit absolut jobbigaste med det här, att hur man en dag kan lämna och fara till jobbet med tanken att, ja, men jag kommer hem 17:00, till att stå där och veta att, men hennes mamma kommer inte komma hem 17:00. Hon kommer aldrig mer komma hem. Alltså en helt vanlig arbetsdag och hon kommer inte hem någon mer. Så det spelade upp sig. Sen kom det även, alltså jag skulle säga att det var som en nära döden upplevelse på något sätt. Jag fick upp, ja men, från mål jag har satt i livet som jag liksom har nått. Jag fick upp fina bilder på min familj när vi har varit på resor. Ja men, jag förstod att, ja men, jag kommer inte överleva den här dagen. Alltså min kropp har sagt det nu åt mig. Jag kommer inte att klara det här. Och jag tar mig inte härifrån. Jag är livlös på något sätt. Och samtidigt som det här hände så höll ju den här mannen på att öppna det här ytterligare utrymmet som också är en sån här kaotisk del i det hela. Vars han säger sen till mig att, ja men, jag vill att du ska gå in här. Och det här var liksom en garderob på 1x1 meter. Det rymdes en garderob där, så att varför det var en dörr där, det vet jag inte. Och det enda jag fick fram var att, ja men, jag får inte gå in i trånga utrymmen hos mina kunder. Alltså vi får inte göra det. Så att det var det enda jag fick fram även i den här situationen. Att vi får inte gå in i sådana här utrymmen. Det var det enda jag kom på att säga. Och han vart galen. Det var ju liksom den här bomben jag hade väntat på skulle komma under hela det här besöket. Vars han började riva och slita i mig och skrika att det är bara att du går in där. Det är bara att du går in där. Och ta mig liksom, och varenda gång han kom nära mig, då var det som att mina inälvor, alltså de bara skakade. Jag var så livrädd att vara runt den här människan. Och när han kom nära, då visste jag att nu kan det hända någonting. Och då, det är svårt att förklara, hela kroppen bara skakade av honom. Och när han nästan hade fått in mig i det här lilla utrymmet, då var det på något sätt, ja men, då hade jag fått igga igång mig själv så mycket och gjort så mycket motstånd. Att hjärnan sa ingenting. Alltså den var tom. Men kroppen sprang. Allt vad den kunde. Och jag kommer fortfarande ihåg det. Jag har ingen aning hur jag tog mig någonstans. Jag kände liksom inte, där är vardagsrummet, där är den här altanen, där är det här. Utan den bara sprang. Och det som var när jag inte hängde med, alltså rent psykiskt eller vad jag ska säga, vad kroppen gjorde med mig, var att jag hamnade tillbaka till det här vardagsrummet. Vars det var det här med att jag skulle läsa den här tidningen och vars jag liksom visste att här kan jag hoppa ut. Men det fanns inte i min hjärna då, utan det enda jag inser att jag hittar inte mina skor. Det var inte någonting med att jag hittar inte ytterdörren eller hallen, utan det enda jag var inpräntat på, det var liksom mina skor är borta. Jag hittar inte mina skor. Jag kommer inte ta mig ut härifrån, för jag har inte mina skor. Det är liksom helt, helt sjukt hur hjärnan pratade till mig. Och då hörde jag han kom springandes helt galen bak i mig. För han skulle visa mig det absolut finaste utrymmet i hela huset. Det var det jag skulle få se. Ingenting annat. Och där och då så kom jag ju på att jag har ju telefonen med mig. För jag skulle ju lysa i det här huset, för det fanns ju ingen belysning. Ta fram den och tar första bästa som jag hade smsat med senast och skriver hjälp. Och det var ju min tidigare chef. Och sen bad jag väl till de högre makterna att hon skulle se det här och liksom förstå att nu är det allvar. Och han kom tillbaka, tog tag i min axel och skulle liksom dra tillbaka mig till vars vi var. Han var fullständigt galen vid det här tillfället. Alltså den här bomben, den släppte liksom aldrig. Men då mitt i allt så ringer det. Och jag kunde ju inte tro att det var sant. Det var som, bara jag hörde ringsignalen så var det som att nu jag tar mig härifrån. Och han ville ju inte att jag skulle svara på det, utan sa det där kan du ringa upp om sen. Att nu har vi andra saker att göra. Och då körde jag på en väldigt påhittad mening som jag ännu kommer ihåg. Att ja, men det är min chef som ringer, att vi måste svara när hon ringer. Annars kanske vi inte får jobbet kvar. Allt det var ju påhittat, men bara för att liksom få ta det här samtalet. Och till slut sa han, jag tror att ringsignalen höll på att ta slut. Då sa han okej, ja, men svara, men låt det gå snabbt. Håll dig kortfattad. Och när jag väl svarar så får jag liksom en fråga. Vad är det som händer? Vars är du? Och från det här ögonblicket då är det svart. Jag kommer inte ihåg någonting mer, utan det jag berättar om nu, det har jag fått återberättat av henne. Vad som hände vidare. Då hade jag sagt till henne väldigt kortfattat att jag är på den här adressen. Mötet är avslutat. Men jag hittar inte mina skor. Och hon fattade ju ingenting. Hon förstod ju att det är någonting jätteallvarligt som antingen händer eller håller på att hända. Och sa då till mig att oavsett vad som händer nu så vet jag vars du är. Ingenting mer kommer att hända dig, men du måste ta dig därifrån fort. Hittar du inte dina skor, skit i dem. Ta dig bara ut därifrån. Och sen kommer inte jag ihåg så mycket mer själva färden tills jag kom till hallen och då hittade mina skor. Och det var inte några enkla skor heller, utan det var ju liksom ett par högklackade som behövde knytas och fixas. Men när jag väl står där, då var det som att han tog ett steg bak. Han hade inte sagt någonting som hördes i telefonen, han hade bara varit tyst. Sen när jag väl hade tagit mig ut och jag kände att nu bryter jag ihop, jag ramlar ihop här. Då hade han öppnat dörren efter mig, väldigt våldsamt, men sagt sen med en helt vanlig röst, som en helt vanlig människa, att men du, jag glömde ju att fråga dig att vad tar du arvode för att sälja mitt hus? Och sen vidare till bilen, och när jag väl sätter mig i bilen då kommer ju kraschen på riktigt. Då kommer jag ihåg att jag smällde ju bara av telefonen och jag kastade ju bara mina grejer och sen körde jag bara. Och jag har ingen aning, den här bilresan tillbaka till kontoret. Jag har ingen aning hur jag lyckas köra den. Jag vet inte om jag har krockat på vägen. Jag vet inte om jag har kört mot rött. Jag har ingen aning hur jag tagit mig tillbaka till jobbet. Men på något sätt så gjorde jag ju det.
Vad hände sen då när du kommer tillbaka? Har du någon minnesbilder av den stunden?
Ja, men det har jag ändå. De hade ju samlats alla på jobbet och liksom, vad är det som har hänt? Alltså vad hände med dig? Men det var ju absolut ingenting jag ville prata om, utan jag ville ju bara komma tillbaka. Men jag lever fortfarande, jag klarade det här. Så att inte jättestarka minnesbilder har jag av det, utan jag har väl mer än starka minnesbilder när jag kom hem då på eftermiddagen. När jag fick krama om min dotter igen. Och det är som obeskrivligt, gud, det är jättejobbigt. Det är väl det jag egentligen har det starkaste minnet av. Och efter det, efter man har varit med om en sån här händelse, man uppskattar allt på en helt annan nivå. Alltså man kan uppskatta en vanlig familjemiddag, men jag uppskattar att bråka med mina syskon. Jag uppskattar att vabba med min dotter, alltså det, för man är där i alla fall. Och det är väl någonting som på något sätt ur det onda har fört med sig någonting bra om just det.
Det kom en tid efter här nu där du blev brutalt stalkad av honom. Kan du berätta om den efterföljderna och vad som hände sen?
Ja, men det kan jag göra. Jag trodde ju på något sätt att ja, men nu har den här händelsen har hänt. Nu är det klart. Nu är det över. Ingenting mer kommer hända. Men så enkelt skulle jag ju inte ha det i det här fallet. Utan den här mannen som jag besökte, han gjorde ju allt i sin makt för att komma åt mig. Alltså det var... Han var kontinuerligt på mitt jobb. De runt omkring mig ville att jag skulle sjukskriva mig. Men jag var ju liksom rädd för att sjukskriver jag mig från det här, då kommer jag aldrig någonsin våga kolla en kund i ögonen igen. Så att det fanns inte i min värld. Utan jag älskar det jag gör och jag måste fortsätta med det, hur tungt det än är under en period. Han var nästan dagligen in på mitt jobb. Så att vi fick ju barriära upp så att jag inte satt så synligt, så att jag kunde lätt fly ut bakvägen. Och när han väl var på väg in, då ropade liksom våra assistenter att han kommer nu, du måste sticka. Och ibland fattade jag ju inte riktigt vad de menade, utan då fick de springa fram och liksom smälla händerna i bordet och säga han kommer nu, du måste ut. Och det har varit så många gånger, det har varit hur mycket kunder som helst som i kontoret. Vars jag har fått kasta allt jag bara, när jag fattat att han är på väg. Jag har kastat tangentbord, det har varit telefoner, det har varit pennor, det har bara flyger grejer från mig. När jag har farit ut bakvägen och liksom stått där och djupandats och hoppas att han inte tar sig till bakvägen. Och det här var ju återkommande under väldigt lång tid, att han kom in. Och när han inte kom in, då körde han ju, han cirkulerade utanför mitt jobb. För han visste ju att jag var där. Och till slut så kom jag ut. Och han hade ju även sagt det till en av våra assistenter att jag kommer komma tillbaka tills jag får prata med henne. Att nästan på något sätt det är lika att hon ger upp. Ja, jag ska prata med henne kring det här. Och det var ju inte bara där, utan han hittade ju även, han kollade ju såklart upp vars jag bodde. Även fast jag direkt efter den här händelsen, då plockade jag bort mig från alla söksidor som fanns och hittade mig på, så att jag bodde liksom inte ens i den kommunen som jag bor i. Så att egentligen skulle det vara omöjligt för han att hitta mig, men det gjorde han. Och han har varit hos mig, men prick klockan 5 när jag har slutat, då har våran brevlåda har sprängts med gammal raket eller vad jag skulle kalla det. Alltså inte med det vanliga som kanske småbarn springer runt och gör, utan det har blivit en enorm smäll av det. Han har cirkulerat utanför mitt hus. Jag har inte kunnat vara ute. Jag var ute en gång med min dotter och hunden. Och då kom han och vi fick liksom fly in till grannarna för att ta oss från han.
Hur länge höll allt det här på?
Ja, men det har hållit på under nästan ett år. Konstant, dagligen. Och jag kommer så väl ihåg också när min dotter skulle börja på förskolan. Det var ju också liksom mitt i den här perioden vars han inte lämnade mig i fred. Han var cirkulerad utanför förskolan när vi var på inskolningen. Jag fick säga till alla lärare, jag fick liksom vara ärlig och säga att det är en man som är ute efter mig. Och jag tror att han kommer vara ute efter min dotter för att komma åt mig. Så att de fick ju liksom hålla ett extra öga på henne. Ja, men ha henne hela tiden runt sina vingar eller vad man ska säga ute så att det inte finns någon möjlighet för någon att hämta. Ja, men hämtningsschemat var stenhårt. Ja, men det var jag och min flickas pappa som fick hämta henne. Ingen annan var en morfar eller var en farfar eller något liknande. Utan det var vi som hämtade henne därifrån. Och det förde med sig också en oerhörd skräck för mig när jag var på mitt jobb och visste att hon var där. Och vad hon kunde råka utsättas för. Sen har han ju även, de få gånger när jag väl har tagit mig utanför dörren. Gått på en kvällspromenad med hunden. Då har jag gått väldigt konstiga vägar. Bars han inte ska hitta mig, men då har han kommit efter mig med bil. Han har legat 200 meter bak, bara för att visa att jag ser dig på något sätt. Så att under en period efter allt det här, då gick ju inte jag utanför husets väggar. Jag klarade inte av att vara ensam, men jag kunde ringa till min syster och säga att han är här. När jag ligger och nattar min flicka, han är här, han står på altanen. Han är här nu, ni måste komma hit nu. Och de har liksom sprungit till oss för att inse, men han är inte här. Han är inte här. Så att han har ju satt enorma spår i mitt liv, eller vad jag skulle säga, under den perioden. Det var fruktansvärt. Alltså ingen ska behöva vara med om stalking på den nivå som den här mannen gjorde. Det är utom alla gränser. Men till slut vågade jag inte ens... Jag vågade knappt promenera till jobbet, utan då kom ju han körande, så att jag har fått panikgömma mig bak i bilar för att han inte ska se mig. Jag har inte klarat av att gå och handla på Ica. Det är så mycket saker runt omkring som har påverkat efter en sån här händelse. För att jag har varit så otroligt rädd.
Upphörde det här sen?
Ja, ungefär ett år efter när han hade... efter den här händelsen och ett år efter det när han hade hållit på att stalka både mig och min familj. Då var det som någonting i mig att det räcker nu. Det räcker nu. Så då ringde jag faktiskt till han. Och sa det att vet du vad? Lägg ner. Det räcker nu. Alltså vi klarar inte av det här nu mer. Du kommer inte komma åt mig hur mycket du än vill det. Och är det så att du inte liksom ger dig idag på sekunden, då kommer jag att göra en polisanmälan på exakt allt som har hänt. Och då slutar han.
Mm. Hade du funderingar på att polisanmäla, men låt säga, efter den här visningen?
Ja, herregud. Och det var ju det enda alla sa till mig, att du måste anmäla det här. Du måste göra det. Jag hade ju till och med våra lokala poliser som ringde till mig och sa att vi har hört det här från din chef, men anmälan måste komma från dig. Men jag var ju så otroligt rädd den här perioden och tänkte att ska jag börja med en polisanmälan mitt i allt det här? Alltså han kommer spränga mitt hus. Alltså han har ju inga gränser, men blir han anmäld för det här och det kommer liksom ut vad den här människan har gjort, då ligger jag risigt till. Och framförallt då ligger säkert min dotter risigt till. Det var ju hon var ju den enda jag tänkte på i alla de här besluten. Men det är något som jag kommer ångra för resten av mitt liv. Det är att jag inte gjorde en polisanmälan på det här efter första. Men det som hände där i huset. För det som en nära vän har sagt till mig. Gör man rätt så gör man rätt. Gör man fel, då vet man att man gör fel. Och då ska man anmälas för det. Men jag var liksom rädd för att det bara skulle bli värre. Och att ingen ändå skulle tro på det jag säger. Jag var rädd att... Jag kanske inte skulle få någon mer kunder, du vet, att det skulle bli den slags diskussionen att hon anmäler ju dem som hon är och ska sälja husen åt. Så att det var mycket tankar där bak, men det är något som jag för alltid kommer ångra och något som jag har lärt mig av. Men skulle det komma en tredjedel av den här händelsen tillbaka så hade jag gjort en anmälan. Skulle det komma en tiondel så hade jag gjort det också. För har man gjort fel så har man gjort fel. Och den enda som vet sanningen kring det är ju faktiskt jag som har varit med om det på något sätt.
När han upphörde, hur var dina känslor då?
Men jag skulle väl säga att när den här stalkingen, när den upphörde så tvärt. När det mitt i allt inte var någon som följde efter mig när jag var ute och promenerade. Eller som var utanför förskolan eller mitt hus eller mitt jobb. Eller alla de delar vars han var. Det är väl egentligen då som jag har kunnat börja landa i det som har hänt. Och det är då jag har fått börja bearbeta det också. Otroligt mycket. Så att det vart ju... Jag tror jag kollade min journal. Jag tror jag var på närmare 100 psykologbesök. För att liksom bearbeta det här och få någon slags klarhet i det. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det var en fruktansvärd tid efter att det här upphörde. När min kropp liksom fick andas ut. Att ja, men nu är det över. Det är över. Han kommer inte åt dig ännu mer.
Har du sett honom någonting?
Ja, det har jag gjort. Men inte så jättemånga gånger. Det går ändå att räkna på en hand. Men han vet ju inte alls vem jag är och jag vet ju inte alls vem han är, så att det är ju total, det är ju inte ett hej, det är ingenting, utan vi är luft för varandra. Men det är inte alls på den nivån som jag egentligen vet att han är. Jag vet ju hur farlig han är.
Känner du dig rädd för honom idag? Alltså att han ska börja på något sätt igen eller att någonting oväntat ska hända?
Alltså jag är inte rädd idag, det är jag inte. Däremot så är jag ju rädd för att något liknande ska hända igen. Och sannolikheten är ju väldigt liten att det händer mig någonting liknande igen. Men det som jag fortfarande är livrädd över, det är att det ska hända någon i min närhet, min familj eller mina vänner, något liknande. För att jag vet vad det innebär att ha gått igenom det här, och det är det som skrämmer mig mest. Att ingen ska någonsin behöva gå igenom en sån här process någonsin igen. Alltså det får inte hända.
Skulle du säga att mäklaryrket är en utsatt yrkesroll att vara i? Alltså har det här gjort dig mer rädd i ditt arbetsliv?
Ja, det har det absolut gjort. En tid efter det här när jag ändå har liksom kunna landa i det på något sätt och bearbetat färdigt vad som har hänt. För mig nu är ju det här är ju inte alls, det påverkar ju inte mig på samma utsträckning som det har gjort de tidigare åren. Men fortfarande, vi har ju satt upp, jag driver ju egen mäklarfirma nu idag, så att det har också hänt under de här åren. Och vi har ju satt upp starka riktlinjer, men vad gör man när magkänslan är lite konstig? Men vad gör man om man känner av, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna, det kan vara lika utsatt båda två. Ja, men vad gör vi då? Ja, men då åker vi alltid två. Det spelar liksom ingen roll vad jag sitter och gör. Vill en av mina anställda ha med mig på ett möte, då släpper jag det jag har och följer med. Så fort magkänslan är att det här var lite otäckt, då är vi två personer på plats. Så absolut, mäklaryrket är ett utsatt yrke. Du kan ju liksom gå in på vilken fastighetsmäklarkedja du vill och boka den mäklaren online. Och där finns ju liksom en bild på mäklaren och en beskrivning. Hej, jag heter det här, jag är så här gammal, så här länge har jag jobbat och jag brinner för att göra det här för dig. Där kan ju vem som helst, vilken sjuk människa som helst välja, vem vill jag ha hem till mig av de här tjejerna eller killarna?
När du tänker på honom som person, hur skulle du beskriva honom? Vad tror du... Vad är han kapabel till? Har du funderat lite på vad hade hänt där i huset om du inte hade lyckats fly?
Nej, men alltså jag är helt övertygad än idag att jag hade inte överlevt det där besöket. Jag hade aldrig tagit mig ut därifrån levande. Och exakt vad som hade hänt, det vågar jag knappt tänka på. Det enda jag vet är att jag ens lever efter den där dagen, det är ett under bara det. Och helst allt som hände efteråt, när han försökte få tag i mig under nästan ett år. Vad hade han gjort med mig om han hade fått tag i mig? Det är mycket sådana tankar som också kommer upp. Och jag tror han är kapabel till precis vad som helst. Han är en livsfarlig människa.
Så här, avslutningsvis, är det någonting du skulle vilja... Någonting du tycker vi borde få med, någonting som du vill säga till... alla de som lyssnar på ditt avsnitt. Vad är det du skulle vilja förmedla?
Ja, men jag skulle vilja säga, lyssna alltid på din magkänsla. Känns det konstigt så är det ofta konstigt. Och framförallt, ja, men, lita på dig själv. Ja, men, gör inte det som inte känns rätt. Och är det någonting som någonsin går över gränserna, så men var inte rädd att anmäl det. För det kan ju vara 10 andra människor runt dig som har varit med om samma sak. Så att även fast du kanske inte kan rädda hela världen med det, så kan du rädda någon annan och liksom få lyfta upp det här på något sätt. Och sen skulle jag även vilja säga att ja, men man vet aldrig vad någon går igenom. Alltså, var snäll mot andra. Ja, men, märker du på någon att det är någonting som tynger, men fråga. Alltså du kommer säkert inte få något svar, men då vet den människan att det finns folk runt omkring som verkligen bryr sig. Alltså du är inte ensam i, du är inte ensam i någonting som du går igenom. Men det är inte konstigt. Ja, men har du varit med om någonting? Ja, men du är inte lat för att du inte går ut på en promenad. Du är inte feg för att du inte klarar av att gå och handla på ICA själv. Utan du gör det som du klarar av på något sätt. Och framförallt, ja, men är man med om någonting och tänker, ja, men det var som jag sa i början, hur lång tid kommer det ta innan jag är frisk från det här? Och de skrattade ju nästan bara åt mig, alla psykologer, och sa att det här kommer ta år. Det kommer ta år innan du är frisk från det här. Och jag hade liksom väntat mig, men det kommer ta 3-4 dagar. Men nu när det ändå har gått några år, så det är faktiskt sant. Det låter som en klyscha, men tiden läker alla sår. Den gör verkligen det. Var du än är med om, ja, men låt tiden bara ha sin gång. Gå rakt igenom det. Är du med om någonting tufft, ja, men sålla inte bort det. Gå rakt igenom det. Ta alla tunga känslor. Ta alla jobbiga tankar som du har med det. För det kommer att bli bra. Det blir alltid bra till slut.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av